If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till Burlesque-podden. Jag heter Aurora Brännström och vi sitter som vanligt på Custom Music Productions. Och vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Allt är som det ska vara. Men det här programmet blir lite annorlunda. Det här är andra av tre i raden av ett antal program som jag har valt att kalla för Club Kids. Och det här är ett program där jag har några stycken här för ett panelsamtal kring klubbkultur kan man väl säga. Så vi ska alltså få lära känna några av besökarna eller fansen till de här klubbarna som vi ofta refererar till i det här programmet och även liksom publiken till de artisterna som har varit våra tidigare gäster. Varmt välkomna Simon Mogren.
Hej!
Hej! Maria Fransson.
Hej.
Och Karin Wennerberg.
Hej.
Jag tänkte att innan vi sätter igång vår diskussion så får ni hemskt gärna bara berätta någonting kort om er själva. Vem är ni? Vilka är de här rösterna som vi får höra idag? Och vem vill börja? Alla tittar på mig. Maria!
Kan jag börja? Jag heter Maria Fransson. Och ja, vem jag är? Jag är en helt vanlig människa som gillar att ta på mig roliga kläder och sy roliga kläder och gå på kalas.
Ja. Och då specifikt burlesque-event?
Ja, egentligen alla slags roliga kostymkalas. Men burlesque-scenen har väl liksom på något sätt fångat in mig ganska mycket.
Mm.
Mycket glitter och glamour och roliga kostymer helt enkelt.
Just det. Och Karin?
Ja, jag går ju på burlesfester av mycket samma skäl som Maria, tror jag. Jag syr och tycker om att klä upp mig och tycker att det är kul att leka med identitet och få se rätt vansinnig ut ibland.
Vansinnig.
Det är skojigt.
Ja, grymt. Och Simon?
Ja, jag är bara en kille som gillar att ha skoj. Sen så kanske vissa tycker att det är på ett annat sätt än vad som är helt mainstream. Man kan säga att jag tycker om det som kallas för subkultur eller alternativkultur. Och mycket att det knyts till en specifik typ av musik som jag uppskattar. Så jag åker mycket på festivaler och liknande i Europa. Och försöker ta vara på så mycket som möjligt som det som också finns i Stockholm och Sverige.
Mm.
Och även när det kommer till mer det här fetischuttrycket, det är mycket glans och extrema kreationer, tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt skoj.
Just det, men jag har ju sett att du postar väldigt mycket kring det också, det du gör liksom ute på klubblivet.
Ja, jag har en liten YouTube-kanal som heter Cold Candy, kolgodis, som är den här blandningen, alltså det hörs egentligen på namnet, men en blandning mellan sånt som är svart och sånt som är fortfarande roligt och fantastiskt. Och, alltså, för mig så är det bara ett annat sätt att ha skoj. Och jag har tagit det till min lilla mission om att jag vet att det är så många, alltså, ifall man tittar internationellt, som vill ta del av den här kulturen. Men alltså, speciellt mycket amerikaner som följer mig, som liksom, de bor ute på landet eller i små städer och har liksom aldrig fått ta del av det på något sätt. Så då har jag tagit det till min lilla mission om att visa upp att man fan, det är inte bara de här sponsrade box-opening-videos och kläder som är intressant som mycket andra inom min subkultur då gör på YouTube. Alltså det, okay. För mig så handlar det inte om det. För mig så handlar det om att ha roligt, gå på de här festerna, engagera sig i musiken och så.
Mm.
Och det här med att klä upp sig och så, det är klart också viktigt, men på något sätt ändå sekundärt.
Okej. Det skulle man kanske inte tro. För du har ju alltid...
Nej, men jag tror att det är hur jag prioriterar.
Ja.
Om jag kan lägga 500 kronor på att gå på en fest.
Mm.
Nu har jag ju såklart köpt min garderob redan. Men jag investerar så lite jag kan i den nu.
Ja, okay.
Kan jag lägga 500 kronor på att åka på en fest? Eller 1000 kronor på att åka på en kort weekend? Gå på den här festen i London eller vad det kan vara. Då gör jag det istället för att köpa ett par nya skor.
Mm, jag fattar. Men jag tänker att du har ju den här YouTube-kanalen.
Mm.
Men jag tycker att så här, eller som jag tänker det, så har ni ju alla tre det gemensamt att ni finns på sociala medier och att ni postar mycket av det som ni gör. Alltså när ni klubbar eller och som ni två, när ni syr till exempel. Ja, jag vet inte vem av er som gör det mest, men jag ser ju det ibland att så här, nu har Karin sytt en ny klänning eller nu har Maria knopplat ihop någonting på en korsett här. Och så att det är ändå någonting som ni har gemensamt här.
Det är det ju. Sociala medier funkar ju väldigt mycket som en kontaktyta för det där. Man hittar fester, man hittar sammanhang. Och det blir ju också väldigt mycket just med sömnaden att man delar med sig av bilder och får konstruktiv kritik och man får idéer och man kan liksom bli bättre. Mm. På det. Bli bättre, lära sig mer om de perioder man sysslar med, när man sysslar med historisk sömnad och reenactment som vi gör båda två i någon utsträckning. Och lära sig mer och liksom bli mer insatt, bli bättre på det man gör, vilket gör att det blir roligare.
Mm.
Förhoppningsvis få lite bra feedback också.
Alltså det är ju en
självbekräftelse.
Verkligen en bekräftelse, självbekräftelse del den här sociala mediekontakten.
Ja, absolut.
Att visa upp vad man har gjort och få lite... Och så få inspiration av att titta på andras grejer.
Just
det är ju fantastiskt roligt.
Mm. Jag tänkte, för att liksom, så att lyssnarna har någon koll på det. Vad är det för typ av klubbar, eller kalas kallar du det, festivaler som ni besöker?
För mig så har det väl varit Frauke framförallt här i Stockholm. Och sen är det olika, vad ska man säga, historiska... reenactment-event eller historiska baler. Nu på lördag så är det en stor 1680-talsbal på Salsta. I våras så åkte jag iväg med vänner till Versailles och gick på 1700-talsbal.
Wow.
Något av det mest fantastiska jag gjort i hela mitt liv, tror jag. Inte riktigt, men var verkligen liksom helt
sagolikt. Inte att du gav en sjuk, inte
gå omkring på slottet och dricka champagne och ha snygga kläder med 500 andra människor.
Mm.
Sen har jag varit iväg tillsammans med min partner i USA på Burning Man.
Just det.
Testade den. Det var också fantastiskt, fast på ett helt annat sätt än Versailles, kan man säga.
Ja.
Det var, kalas helt enkelt. Det var roligt, tror jag, precis som du säger. Det är liksom lite det som är grejen.
Mm.
Men jag har roligt genom att vara kreativ och sy. Mm. Jag tycker förberedelserna innan är liksom lika mycket av kalaset.
Ja, jag förstår. Är det så för dig också, Karin? Förberedelser?
Egentligen är det nästan roligare. Det är väl att svara i kyrkan, men jag tycker alltid att det är roligare, tror jag. Egentligen faktiskt att sy grejerna än att använda dem. Men det är jättekul att gå på fest också. Det är superviktigt och jätteroligt som social grej och som en sorts andningshål. Liksom.
Mm. Mm. Och vilka klubbar är du ofta besöker?
Jag går mest på Frauke också nu för tiden. Sen sysslar jag med... lite reenactment i olika former. Jag gör mycket andra världskriget, framförallt svensk beredskapstid, sysslar med att reenakta Lottakåren och lite andra kvinnliga frivilligorganisationer.
Mm.
Och går på fester kring det, så det är mycket andra världskriget. Och så jag är lite 1700-talig också och går på lite sådana fester. Och sen kommer jag från början från syntscenen, som Simon.
Där jag fortfarande hänger kvar.
Ja, precis. Jag orkar sällan. Jag går på spelningar ibland. Mest. Jag borde egentligen försöka ta mig ut mer. Det var länge sedan sist.
Mm.
Men syntscenen, godscenen. Och sen drog Hurtigkurs igång och hittade jag det.
Ja.
Och tyckte att det var fantastiskt.
Mm. Ja.
Det var väl där det började på något sätt.
I Stockholm, ja. Absolut. Precis. De var de första, tror jag.
Okej, så där har ni en liten koppling då, Simon och Karin, med syntscenen.
Jag känner ju dig sen tidigare just därigenom. Ja. Men det är väl det man, i Sverige så kallas det väl synt, men i mer internationella sammanhang så är det väl goth. Som är mer ett paraplybegrepp för allting och synt kommer in där under på något sätt.
Just det.
Jag tycker fortfarande att det är fantastiskt skoj och speciellt att det är ändå, det finns såklart surmörtar överallt som sitter och säger att nej men det dör och bla 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 bla. Men om man tittar på Europa så finns det hur mycket som helst om man är beredd att röra lite på sig. Sen så kanske det inte är så att det är en fantastisk fest i Stockholm varje månad eller varje vecka. Liksom. Men det är några bra per år i alla fall och är man beredd att röra lite på sig, som jag tycker är fantastiskt skoj, så kan man fylla ett helt år och inte ens hinna med hälften.
Ja.
Jag har varit på 4 festivaler nu i sommar. Mm. En i Sverige och 3 i Europa. Mm. Det är ju så många mer som jag skulle vilja åka på, men det får bli nästa år kanske.
Det går i cykler, scenen går i cykler. Det har jag gjort hela tiden. När jag kom in i syntscenen och började gå ut i slutet på 90-talet, mitten av 90-talet, så var scenen pytteliten. Och sen så var det en skitstor kring 2000 med teknor och så vidare och var stor ett tag. Och nu är det nog ner i någon sorts vågdal igen eventuellt. Men det kommer ju upp igen. Jag tror att det går i cykler verkligen och svänger upp förr eller senare.
Det tror jag med. Det finns ju, alltså, om man tittar på, det finns ju det här behovet för, särskilt för unga, liksom, att få hitta sin kultur. Och just den här lilla världen är för många, i alla fall, ett sätt att hitta ett annat sätt att vara ung. Eller bara hitta hem utanför den här mainstream-kulturen.
Det handlar ju väldigt mycket om tillhörighet. Jag hör ofta från folk som kanske inte är eller har varit aktiva i subkulturer att de är så här att nej, men ni vill bara vara så speciella och sticka ut och visa att ni är så annorlunda. Och det handlar inte om det, det handlar om att hitta samhörighet.
Mm.
Att hitta en känsla av tillhörighet och gemenskap med folk som man klickar med, som man liksom känner igen sig i på något vis.
Mm.
Det handlar inte om att skilja ut sig från massan utan om att hitta gemenskap.
Det var ju dit jag alltid ville på 80-90-talet. Men aldrig vågade, för jag hittade inga kompisar.
Det är så synd. Men det är jävligt svårt. Det fanns inte så mycket internet.
Så det
var jättemycket svårare innan internet.
Ja, mycket svårare.
Det var så svårt att hitta folk.
Så det är egentligen tack vare det nu liksom, på äldre dagar som man har hittat de rätta kompisarna att hänga med på kalasen.
För ni går inte på typ Stureplan eller så här Sunkhak på Söder, eller? Händer det också?
Alltså, eller Sunkhak och bara ta en öl, absolut. Det gör jag ju, men inte. Då går ju för att jag ska träffa någon specifik person kanske.
Stureplan står fortfarande på min att göra-lista.
Det gör det.
Jag känner mig lite skamsen för att jag liksom inte har testat det ordentligt. Men jag känner att jag måste be någon av mina vänner som går dit att ta med mig någon gång och bara här.
Ja.
Jag vill se hur det är.
Jag känner ju spontant att jag nästan blir lite förvånad över att Stureplan som uteliv fortfarande är ett begrepp. Man är så att går folk fortfarande på Stureplan? Är det fortfarande någonting folk gör? Vad spännande. Vissa saker är verkligen konstanta.
Jag tror faktiskt det.
Det närmaste jag kommit.
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag är för gammal.
Det närmaste jag kommit var nog en Gatsby-fest på Berns.
Men Berns har
det
varit
på några
på
gränsen. Gånger. Det var ju roligt 20-tal, men det var ju inte riktigt som det man vill ha.
Nej.
Nej, men de där Gatsby-festerna blir ju inte det. Det är ju inte 20-tal det handlar om, utan det är ju Gatsby som en sorts shorthand för någonting annat. Liksom, för en specifik typ av väldigt modern, vad ska man säga, hedonism är lite så här 20-talsövertoner typ. Ja, inte så mycket mer
att det
så.
Var som vad jag fick klippa som Stureplan.
Alltså, det är inte ens meningen att man ska gå dit och se autentiskt 20-tal ut. Det är inte det som är poängen.
Nej.
Det var inte alls som att gå. Jag gick på en 20-talsklubb i Berlin och det var en helt annan grej.
Ja.
Det var helt fantastiskt. Det var verkligen 20-tal.
Ja, men vänta, det var den här, vad fan heter den nu igen?
Bohème
Sauvage.
Ja, det var helt fantastiskt.
Vad är det som lockar med det? Jag blev väldigt intresserad just det här med reenactment och att gå in i en annan tidsålder.
Eskapism.
Mm-hmm.
Smaka på historien och doppa tårna i den.
Ja. Sysslar du med det, Simon?
Nej,
nej.
Inte alls faktiskt. Även för att jag tycker att det är...
Det
förr eller senare. Jag tycker, jag har absolut ingenting emot det. Jag tycker det verkar intressant. Men jag har väl inte... Jag är så upptagen med allt annat som jag går på.
Ja.
Men jag tror också att det handlar mycket om att så här, men vilka kontakter har man, vilka vänner har man, vart går de? Och också så här... Man känner sig lite främmande liksom. Det är också det här med att man känner sig som en nybörjare i en ny värld och så kan man passa in. Fast såklart att så här, det är väl inte så viktigt egentligen. Man borde bara testa, borde jag egentligen göra.
Jag tänker att förr eller senare kommer man kanske till en punkt där man blir sugen på att vara en nybörjare i ett nytt sammanhang på det viset. För att det kan vara jätteskönt att ha sina trygga sina trygga vattenhål liksom, där man vet att här, jag vet hur det här funkar. Jag känner mig hemma, det är jätteroligt och jätteskönt och jättetrevligt. Mm. Och sen förr eller senare säger man så här, jag vill göra någonting annat. Jag vill se lite andra ansikten, andra människor och vara ny och inte ha koll på läget. Det kan vara skönt.
Det blir ju mindre krav på sig själv på att prestera någonting som är rätt om man är nybörjare. Då kan man gå all in och bara vara kreativ. Och det är lite det som är roligt med Frauke. Det finns liksom inga rätt och fel som du gör i en reenactment. Du kan gå all in och bara vara helt galen.
Det finns en
galen
frihet i det. Ja. Det är mycket det som är grejen med burleskscenen för mig. Att det finns en sån enorm frihet i det faktiskt.
Det finns inga begränsningar på det.
Nej, precis. Jag håller inte på med reenactment heller. Jag är typ rädd för det, tror jag. För jag skulle inte vara rätt. Eller så här, jag tycker om att mixa uttryck.
Men det är kul. Det är väl mest det att jag tror att reenactment är nog kul mest om man pallar det där med att folk, det beror på sammanhanget också. Så där. Det är inte så att alla är jättepetiga i alla sammanhang, absolut inte. Men att vara genuint intresserad och faktiskt vara nyfiken på hur det faktiskt känns, hur det faktiskt funkar det. Jag är intresserad mycket av den fysiska upplevelsen av dåtiden. Liksom, hur känns det att gå hela dagar i de här kläderna? Hur känns det att sy de här plaggen för hand med autentiska tekniker? Hur känns det?
Liksom? Hur känns det att odla fåren?
Ja, det var det någonting.
Ja, men det gjorde jag.
Du gjorde det?
Vi hade får. Jag testade spinna. Men jag spann ju aldrig så mycket så att det blev några kläder av det. Men jag fick liksom...
Vet hur det känns.
Just läsa in mig på får och fundera på vilken slags får ska jag ha för att få rätt fiber, för att få rätt tyg.
Wow. Ja, men för att... Just nu vet jag väldigt mycket om hur mycket karpaltunnelsyndrom man får i händerna av att handsy 1700-talskorsetter, kan jag säga.
Okej.
Mycket.
Alltså, nej men för det är det jag tänker liksom, vad händer med er om ni går in i en viss tidsålder liksom? Känslomässigt och... Fysiskt då kanske också.
Det är mer den fysiska upplevelsen, men jag tror att det beror på hur man närmar sig också. Jag utgår från att väldigt mycket av de grundläggande känslomässiga upplevelserna är de samma faktiskt. Jag tror att det känns precis likadant att ha det tråkigt på jobbet, och jag tror att det känns precis likadant att bli förälskad, och jag tror att det känns precis likadant att förlora en förälder eller någonting i den stilen på 1700-talet som det gör nu. Jag utgår från att de upplevelserna är de samma. Men de fysiska förutsättningarna och de ekonomiska och de villkoren, det är en helt annan sak. Och det påverkar såklart hur man upplever allting. Det liksom filtret blir helt annorlunda.
Ja, just det. Men om man pratar liksom Frauke eller som dina liksom subkultklubbar och festivaler, när man inte går in i en tidsålder så, vad händer med er där? Vad händer i klubbmiljö liksom, känslomässigt, fysiskt, sexuellt kanske?
Ja. Där så skulle jag ju säga att det bästa exemplet är de klubbar som är mer åt fetischhållet. Liksom, där du faktiskt får klä upp dig och du använder latex eller PVC. Eller mycket glansiga kläder. Och mer, kanske att jag lägger mer energi på en outfit för en sån klubb än vad jag gör normalt. Där så är det ju faktiskt att det är någon typ av rent fysisk känsla som är kopplad till att gå ut i den miljön. Och särskilt... Alltså det som jag uppskattar så mycket, både med den med fetischmiljön men också gott subkulturscener, det är ju att alla som, eller ja, inte alla, men de flesta eller många som är där är en del av faktiska dekoren. Alltså att det inte bara är en häftig lokal, utan du kommer in och du ser alla de här, alltså det är som att träda in i en annan värld, som jag gärna hade velat att hela världen såg ut. För att jag tycker att det är oerhört estetiskt tilltalande. Och det gör mig glad.
Jag gillar att jag aldrig någonsin känner mig överklädd. Det är en stor del av grejen med det som är skönt med burleskscenen för mig. Att jag är aldrig någonsin mest överklädd. Jag är aldrig någonsin ett spektakel bland en massa människor i jeans och t-shirt. Och jag tycker det är jätteskönt. Den här känslan av att känna mig som alla andra, att inte sticka ut, tycker jag är fantastisk.
Det är liksom en befrielse att gå all in och bara... Ta på sig precis vad som helst eller hur lite som helst, och du är ändå aldrig värst.
Precis, och veta att ingen kommer att komma fram och fråga en ifall man är på väg till en filminspelning eller varför man ser ut sådär eller någonting i den stilen. Ja. Utan folk kommer bara liksom, nej men det är väl helt normalt liksom. Jag tycker det är otroligt skönt faktiskt.
Ja men det där är så himla spännande, för det är någonting som jag själv har tänkt väldigt mycket på. Det där man kan få kommentarer ibland på hur man ser ut. Eller så jag kan få det ibland så här, när jag går och hämtar min unge på dagis. Eller så och så är jag på väg hit. Bara, oj, jaha, vad ska du göra nu då? Liksom. Ja, jag ska gå och jobba. Jaha, och så här, eller att men så här, random personer kan komma fram och så här, oj, vad ska du någonstans? Ska du på maskerad? Typ. Man bara, nej, jag lever mitt liv. Så här. Och att jag tror att så här, gemene man som inte lever i de här världarna eller som går på de här klubbarna kommer kanske inte förstå varför vi tycker att det också är lite jobbigt att få dem kommentarerna.
Nej, eller det allra mesta är ju välment i grunden. Ja. Det är liksom sådär att jag råkar sällan ut för kommentarer som är direkt negativa.
Mm.
Men det kan bli... Det beror på. För det mesta tycker jag att det är helt okej, men ibland kan jag bli trött på just att känna att jag måste förklara varför jag ser ut som jag gör.
Ja, men precis. Nej, men jag har ju haft den här diskussionen med, jag ska inte nämna några namn, men folk i min närhet som liksom inte håller på med det här och... Ja, men där jag fått liksom så här, ja men Aurora, du måste nog bara förlika dig med det. Du kommer alltid vara den som sticker ut. Så här. Okej. Okay. Ja, det kan jag kanske förlika mig med. Men samtidigt så tror jag att jag längtar efter just det som ni pratar om. Att vara i ett sammanhang där jag inte sticker ut. Fast jag kan vara hur jävla snygg och sexy och utlevande som jag vill.
Mm.
Och det liksom tas inte emot med så här höjda ögonbryn liksom.
Ja.
Utan det passar in. Jag går mycket på dekadans också.
Mm. Och jag... Det är en favorit.
Ja, det är härligt. Jag går mycket på fraukes också.
Mm.
Men det är ju två olika miljöer liksom.
Men det är också intressant just med dekadans. Det var ju också en sån klubb som jag kanske ramlade in i efter ett par år liksom, av att ha känt folk som gick där.
Mm.
Men det var också, för mig så var det ju verkligen så här, men ska jag våga det här, det verkar läskigt.
Mm.
Och så gick man dit och så var det bara fantastiskt.
Vad var det som
kändes läskigt? Och så har jag gått på typ varje fest sedan dess.
Ja.
Eller, ja, av deras större fester som är mer inriktade på utseende och klä upp sig och dans. Så.
Ja.
De går jag på. Sen så har de sina fester som är mindre, som är mer inriktade på annat.
Mm.
Ja. Men vad som kändes?
Nej, men vad var det som kändes läskigt, tänkte jag.
Nej, men jag kommer inte ihåg.
Nej, så länge sedan.
Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var läskigt. Jag tror att det kan ha varit att andra hade sagt att de tyckte att det var läskigt. Eller just att det är så knutet också till sex och utlevnad. Mm. Så.
Just det.
Tror jag främst mer än att det var i just det fallet att klä upp sig och passa in. Så.
Mm. Men det kan jag också faktiskt, för jag var också lite sådär innan första gången jag gick på Rickardans. Att jag dels var jag lite rädd för dresskoden, för att jag kanske inte, ja men jag använder inte lack och latex liksom. Jag tycker om höga klackar. Men det passar ju in liksom.
Mm.
Men jag var lite rädd för dresskoden. Och att det är ganska slutet ändå, sällskap som går dit. Så att det tar ju ett tag innan man har så här brutit sig in eller så här, lärt känna folk och sådär. Men också det här med den sexuella utlevnaden, tänker jag.
Mm.
Som jag nu liksom bara tycker är så underbar. Men så här innan jag hade gått första gången så kanske man var såhär, men gud, vad gör folk egentligen? Och så här, vad förväntas av mig? Och så här. Ja.
Mm. Det är väl det till främmande. Jag går ju på deka ibland, det är inte så ofta. Men jag känner mig ofta mer främmande där, ärligt talat, än vad jag gör på frauke och liknande klubbar.
Mm.
Sen är jag kul och jag hör hemma i den scenen, absolut. Det är mest bara det att det är väldigt mycket fokus på lack och latex. Och jag går dit i frälsisuniformen. Mm. Och folk förstår inte riktigt vad jag sysslar med. Och det är okej.
Okay.
De behöver inte förstå vad jag sysslar med. Men det är också så här att, jag har den här för att jag gillar den. Ja, nej, men om du kan ha dina latexgrejer, de är jättefina, så kan jag ha min frälsisuniform.
Mm.
Yes. Liksom.
jag har ju också provat liksom ett par gånger på dekafester, men jag heller inte fastnat, utan jag fastnade verkligen i burlesk-scenen och de festerna. Och det tror jag mycket är estetiken. Det är en estetik som tilltalar mig, och det är en kanske lite större öppenhet. Den är inte riktigt lika sluten scen.
Sen är deka en liten del av den scenen också som är väldigt specifik och inriktad på just latexfolket, ärligt talat. Det är inte en fetischklubb för alla fetischer, vilka som helst, för alla fetischister, utan det är en klubb huvudsakligen för latex och lackfetischister, skulle jag säga, primärt.
Mm.
För jag tror,
och för folk som vill att en stor del ska vara just dans.
Mm. Ja, det är med.
Det är en fest. Alltså, det är, i grunden så är det en fest. Och sen så är utlevnaden mer en påbyggnad, det är inte därifrån.
Jag tror att utlevnaden är väldigt primär för stora delar av publiken, men kanske inte hela publiken liksom. Så är det nog.
Nej, ja, men, ja, men jag tänker också så här, vad är utlevnad? För att jag kan ju gå på deka och känna mig jävligt så här, kåt och sexig och så här, men jag behöver kanske inte göra någonting rent fysiskt som man tänker sig är sexuellt. Men däremot så kan jag känna mig som att jag gör det om jag står på dansgolvet eller går omkring och bara så här, är den miljön. Och någon annan gång kanske jag väljer att vara i ett darkroom och göra någonting med någon liksom. Jag vet inte hur du tänker kring det. För din egen del. Kan det kännas liksom, när du står, för då får jag ett intryck av att du kanske dansar mycket.
Ja.
Får du utlopp för din sexualitet på dansgolvet, eller är det liksom bortkopplat för dig?
Nej, det skulle jag väl, jag skulle tycka att jag kan absolut känna igen det. Men det handlar just om att få vara i den miljön som jag på något sätt bara njuter av. Och att få titta omkring och känna att men shit, vad fina alla är. Det är som att komma in i, alltså jag tänker mig tillbaka till det, jag var 17 år innan jag hade gått på någon klubb alls, och tittade jag på The Matrix. Och då är en scen i någon av de här filmerna, de kommer in på ett ställe som heter Club Hell. Och alla är så, ser så jävla fantastiska ut. Och det är verkligen dekad deluxe liksom, ännu mer. Och man bara känner att så här, där skulle jag vilja vara. Och så fick jag komma till ett ställe som ser ut som den här scenen. Och bara njuta av det.
Om man tittar på, då går, men så jag tänker Karin, när du går med din uniform på deka.
Yep.
Känner du att du får utleva någonting av din sexualitet i det?
Alltså det är ju utlevnad för mig som fetischist, det är det ju helt klart. Men det är inte särskilt nära kopplat till någonting som folk talar om som sexualitet i mer traditionell bemärkelse. Utan det handlar mer om att jag blir lycklig, skulle jag säga, av att få använda plaggen. Och just en del av de grejerna är svåra att få tillfällen att använda. Det är konstiga saker att ta på sig. Jag måste förklara det för folk. Frälsesuniformen kan jag inte riktigt stå för. Ideologiskt och så vidare. Nej, så där. Så den är jag inte bekväm med att ha i särskilt många sammanhang överhuvudtaget. Men fetischklubbar funkar därför att jag utgår från att folk kan sätta sig in och förstå vad som är grejen. Jag blir lycklig av att ha den på mig. Jag känner mig fin och pirrig. Och jag känner mig trygg och stark och kompetent och lycklig. Till freds i den.
Fast vad intressant att du säger det där med liksom att du inte kan stå för
den. Nej, den är speciell. De allra flesta av uniformerna jag har är ju uniformer som jag faktiskt står för ideologiskt. Lottakåren och Svenska Röda Korset och så vidare har jag absolut inga som helst problem med. Det är organisationer som jag absolut stöttar och stöder och står för, och i fallet Lottakåren är medlem i. Men Frälsningsarmén är ganska homofoba och inte någon nödvändigtvis jättesympatisk organisation. Jag stöder inte Frälsningsarmén på det viset. Men jag tycker uniformen är fantastisk. Det är en av de bästa jag har. Och den är underbar att ta på sig, och jag älskar den kognitiva dissonansen i det, liksom just att jag känner mig så oerhört fin och piffig och tjusig i den, samtidigt som den är så skenhelig. Och det är jätteroligt och jättekluvet och jättekonstigt. Och just i den kluvenheten och dubbelheten uppstår väldigt mycket av det som är speciellt med den, som gör att jag oftast har den på fetischklubbar. För att den känns mer tydligt sexuellt laddad än de flesta av mina andra uniformer, just därför att det är så kluvet.
Jag tycker att det där är lite intressant, för att det du säger är att du njuter av att sätta på dig din uniform och gå in i den rollen kanske, eller liknande.
Nej, det är mer att uniformer kräver någonting av mig som bärare.
Men att du njuter av att ta på dig den i alla fall. Medan jag mer njuter av att alla andra tar på sig saker. Och för mig så är det jag själv tar på mig, det är bara för att jag vill bidra. Alltså jag skulle kunna gå i mjukisbyxor och liknande. Nu använder jag inte mjukisbyxor, men vad som helst liksom. Och njuta lika mycket. För mig så jag vill bara klä upp mig för att jag vill bidra liksom.
Ja. Men ändå ser du så sjukt snygg. Alltså jag har sett bilder på dig. Hallå, vad snackar du om här egentligen?
Det finns ju tillfredsställelse att vara väldigt snygg också.
Ja.
Och känna sig snygg liksom, oavsett.
Ja. Vad tänker du, Maria?
Jag tänker nog, för mig, precis som Karin säger, det där, att få klä upp sig och den där lite pirriga och bli lycklig. För mig är det nog ungefär samma sak med korsetter. Det är ingenting som jag har till vardags på jobbet. Och det är ingenting som jag kanske vill ha till vardags på jobbet, nödvändigtvis. Men det är fantastiskt och befriande att ta på sig det och stå för det. När man, i början så var det så här, men vågar jag verkligen? Kan jag verkligen gå så här? Har jag inte väldigt lite kläder på mig? Men sen så kommer man väl till burleskklubben och inser att
jag har mycket kläder.
Jag har jättemycket kläder på mig, jag kan ta av mig lite. Jag har inte märkt liksom. Det är otroligt befriande och man blir glad. Eller jag blir väldigt glad. Och jag blir lika glad av att se alla andra. Så för mig är det både att se, synas och
Ja. Är det här med att fäste en slags tillåtelse att vara en sexuell varelse offentligt, eller i ett halvoffentligt sammanhang tillsammans med andra människor som är vänligt inställda och gör samma grej?
Precis.
Som är en del av frihetskänslan, kanske.
Mm. Att man får plocka fram sidor hos sig själv som man vanligtvis inte tillåts på samma sätt att vara så öppen med.
Mm. Mm. Ja. Jo, men det känns väl liksom generellt som att folk som väljer att gå på den här typen av klubbar, nu vet inte jag riktigt hur det är inom syntscenen, men liksom fetischscenen och burleskscenen, att man också tillåter sig själv att vara den sexuella varelse man är och önskar kanske visa mer av. Och att det är där någonstans i mötet med mellan liksom andra som tänker ungefär likadant, att det blir ganska häftigt liksom.
Just det här med att det blir miljöer som känns väldigt tillåtande. Vänliga och tillåtande. Det är det som utmärker de bästa av de här festerna i alla fall, skulle jag vilja säga. Mm. Och det där kan ju uppstå lite var som helst. Det uppstår i regel på Frauke, skulle jag vilja säga, ofta på Deka. Ibland på fester i syntscenen, absolut. Och även i en hel del andra sammanhang. Men just det här att det finns liksom en generositet och att det är en väldigt tillåtande, öppen miljö.
Och det finns liksom heller ingen motsättning mellan att vara sexuell och intellektuell. Som det kan göra i vardagslivet.
Ja. Just det. Det är intressant.
Också väldigt intressant. Man får lov att vara snygg i korsett och rätt smart, om man vill.
Ja. Just det. Mm. Ja, det är en viktig aspekt.
Det får man kanske inte på samma sätt. Eller det finns betydligt fler förutfattade meningar om man skulle gå kring i korsett på jobbet.
Ja, visst. Jag tänker att vi ska prata lite mer specifikt om burlesk som scenkonstform. Men jag tänkte också, eftersom jag tänker att vi ska prata lite mer om scenkonsten, jag bara vänder mig lite kort till dig, Simon, kring syntscenen. Mm. Kanske till dig, Karin, också, om du vill fylla på. Hur skulle du liksom, om man jämför liksom syntmusik och sceneri med burlesk till exempel, finns det några gemensamma nämnare om man tänker liksom kring kroppsuttryck, sexualitet, eller är det helt olika saker?
Jag skulle säga att det är helt olika.
Ja, okej.
Okay. Mm. Sen så är det klart att, nej, jag vet inte om jag kan.
Jag gjorde ju väldigt mycket samma grej, delvis i alla fall, när det gäller kläder och att klä upp mig och så vidare i syntscenen som jag gör nu i burleskscenen, fast mindre svart och mer andra färger. Men, och det funkade ju i syntscenen, framförallt mer godsidan av scenen så att säga. Men det är en scen som är, upplevde jag i alla fall, och det har blivit bättre de senaste 10-15 åren, men det är en scen som är ganska snubbdominerad. Det är en rätt snubbig scen. De flesta banden är mestadels män. Det är män som gör mycket av musiken, det är män som driver mycket av klubban och så vidare. Och det är en scen som har ett slags estetiskt uttryck som är ganska traditionellt maskulint kodat på många sätt och vis. Sen finns det helt klart ett utrymme, den delar av scenen härstammar från läderbögsvängen. Det finns rötter där och det finns helt klart ett utrymme för folk att leka med könsidentitet och genusuttryck på ett sätt som det kanske inte finns i mainstream. Det finns det helt klart.
Absolut.
Men det är fortfarande mer, skulle jag säga, fokus på män och maskulinitet än vad det är i burlesksvängen, som är mer av kvinnor för kvinnor. På många
I alla fall om man tittar på det som ställs på scen.
Ja,
absolut. Så är det väldigt, alltså majoriteten är ju män som står, alltså väldigt alltså klassisk uppställning, bara att du byter ut gitarrer mot syntar eller vad
Och även i publiken. I en högre utsträckning när jag var yngre, när jag började gå på syntklubbar, då var det så oerhört mycket snubbar och så oerhört få tjejer.
Okej, men då känns det som att vi snarare ska fokusera på liksom fetischscenen och burleskscenen. Och för nu har vi pratat väldigt mycket om själva liksom klubb. Ja, det ni upplever på golvet, om man säger sådär. Men på många av de här klubbarna så är det ju också framträdanden. Och framförallt på Frauke så är det ju liksom din show som står i centrum. Även på Dekadans så brukar det vara uppträdanden. Mycket modevisningar, men ibland är det ju burlesk där också. Och andra performance och sådär. Vad har ni för relation till den scenkonstformen? Vad tycker ni om burlesk och vad tycker ni om fetisch som scenkonstform?
Jag tycker burlesk är kul, framförallt när den är lite mer queer och ful och politisk.
Okej,
oftast faktiskt. Sen kan jag gilla den här supersnygga slicka burlesken också. Men burlesk som en delvis politisk konstform tycker jag är jättekul och ganska fantastiskt.
Jag tycker nog om det är liksom det intelligenta och det intellektuella bakom alla föreställningar och performance. Att det är både estetiskt snyggt ibland, eller så är det estetiskt men kanske fult och grovt. Eller men det är alltid med en humor och intelligens bakom. Att det finns en tanke, det finns ett koncept, det finns ett budskap.
Jag har ju bara varit på en fetischklubb i hela mitt liv. Nej, en burleskklubb.
Ja,
men, så jag ska inte uttala mig för mycket om det, förutom att jag tyckte det var väldigt intressant och bra. Men om man tittar på fetischscener så skulle jag säga att... Alltså det är ju mycket som man känner så här, det här är så gjort. Men så är det de här... Kommer de här showerna, är det någon som gör någonting som man aldrig har sett förut? Och det är helt fantastiskt, man bara står och glor liksom. För det är mer än bara... alltså mycket shower är ju... Jag skulle säga att... om man tittar på syntscenen så det måste man ställa på scenen är män. Men för det senare så kanske mer kvinnor som får stå på scen. Mm. Det är ju mer än söta flickor på scen. Mycket mer. Mm. När det är de här numren som man känner att det här har jag inte sett förut. Det här var intressant. Och det kan vara allting från luftakrobatik till någon som kladdar med UV-färg på scen. Liksom. För mig så handlar det väl... Alltså, det handlar mycket om estetiken igen. Att så här, vissa saker får man bara en känsla för. Och för mig så är det jättesvårt att säga på förhand. Så här, jag tycker om det här eller det här. Så jag är väldigt glad att det är någon annan som väljer vad som står på scen.
Ja. Men du sa någonting med att det var lite rått och lite fult.
Ja, när det... när burlesk som konstform sysslar med genusuttryck och med estetik och med skönhetsideal och allt annat sånt som burlesk kan utforska ibland. Liksom. Det brukar jag gilla, det brukar jag tycka är kul oftast och mer intressant.
Just det, för att det liksom får någon mening, någonting som du känner att du själv också brinner för eller...
Det är intressant och det är roligare och det är kul att se nummer som bara är snygga, absolut. Jättekul, men jag kommer oftast inte ihåg dem efteråt.
Nej.
Utan det jag kommer ihåg är numren där någon har tänkt att det nummer där det finns liksom en dramaturgi som faktiskt överraskar, som säger någonting som gör att man vrider och vänder på förväntningar och sysslar med den sortens grejer. Det brukar jag tycka är roligt överlag.
Mm. Just det. Mm. Ja, jag tänker på Fraukes klubbar så brukar ju showerna vara väldigt blandade.
Mm.
Hon försöker ju mixa liksom både det här vackert estetiska och klassiska med liksom neoburlesk och det humor och det kan vara aktivism, feminism men ibland också vissa liksom fetischartister kommer ju också in.
Och det är det som är så roligt. Man blir liksom överraskad varje gång på blandningen.
Mm. Hur mycket tycker ni att det spelar roll liksom att det är någonting på scenen som händer i relation till liksom det ni upplever på klubbarna för övrigt?
Det beror på kvaliteten skulle jag säga. På Fraukes tycker jag att det är viktigt därför att de bokar så oerhört bra artister i regel. Det är väldigt, väldigt hög klass på framträdena där. Ibland så kan jag tycka om det är sämre kvalitet överlag så där så kan det bli lite så här att jag går någon annanstans och gör något annat så länge. Så där. Det beror på faktiskt vad det är för någonting.
Mm. Mm. Vad säger ni andra?
Jag skulle säga att jag tycker att det är viktigt för att det ger... Alltså det ger den här känslan av ett större sammanhang. Alltså bara att du ställer någonting på scenen så känns din fest helt plötsligt dubbelt så seriös. Eller vad man ska säga. Sen så är det klart vad kvaliteten avgör också. Men det är befriande också att få stanna upp. Ofta så är det ju, man tar en scen framför ett dansgolv där det brukar vara dansgolv. Och helt plötsligt så får du se en show istället. Så det är någonting som bryter av och gör att natten känns mer dynamisk. Så det tycker jag.
Ja. Jag tror att en burleskklubb utan scenframträden så skulle för min del bli lite långtråkig. Liksom, det är roligt att dansa, det är roligt att vara social och mingla och umgås och titta, men ja, man vill ju se något spektakulärt och något överraskande. Och just Fraukes klubbar, man har ju blivit väldigt bortskämd med en väldigt blandad och väldigt bra blandning och väldigt hög kvalitet på artister.
Men det finns ju, jag tänker att det finns ju olika koncept också på hur man väljer att lägga upp en klubb. På Fraukes är det ju väldigt mycket, men där är vi ju på Nalen och har tillgång till den stora scenen. Och då blir det ju som att den showen blir på ett sätt. Men sen, nu, jag har för sig inte sett det, men jag vet ju att på Deka så ibland så har de ju liksom olika typer av event där det händer saker i olika rum. Att det blir så här lite mer performanceaktigt liksom. Mm. Eller som Stockholm Dolls, där de har satsat mer på go-go dancing till exempel. Att det inte är så här någon som kommer och annonserar en artist, utan att de går in och... Ja, att det bara händer typ. Och sådana typer av klubbar finns det ju mycket utomlands till exempel. Jag har inte så jättemycket att referera till förutom New York-scenen, burlesque-scenen. Men där finns det mycket liksom, olika klubbar där det bara händer saker. Där man kan vara på ett dansgolv och så kommer det någon ner från taket så här, och gör någonting trapetskonst. Eller så står det folk ute på väggarna. Eller så bara kommer in någon och så blir det spotlight mitt på golvet. Alltså det, så där kan det ju också vara. Mm. Och att ja, det gör ju kanske någonting annat med... Ja, det blir en annan form av klubb och...
Jag har inte provat det, men det låter fantastiskt.
Mm. Så det är spännande att utnyttja utrymmet på ett annat vis också. Kan jag tänka mig att liksom göra andra grejer utav utrymmet och själva lokalen.
Ja. Jag vet inte om ni har varit på Klubb Krut som Sandra Schuck och Kanel hade. För där, jag vet i alla fall att nu har inte hon den klubben längre. Men där så ibland, det var en verkligen så mixad klubb. Jag var på den 2 gånger. Men att hon mixade väldigt mycket olika musikstilar och det var också burleskt. Men att hennes vision var ju mycket det där. Liksom att det skulle hända saker. Det kanske kom in någon på styltor och gick igenom klubben liksom och bara typ jonglerade med någonting. Och så kom det in en go-go-dansare som snurrade runt. Och sen så kunde det också vara blandat med typ nu är det ett band på scenen liksom.
Skoj.
Ja.
Det måste ju bidra ännu mer till att just man känner att det är en liten separat värld på något sätt.
Crossroad-festerna gjorde nog lite den grejen också, tror jag. Teknofester i Stockholm med delvis fetischpublik i, det är länge sedan, 2000 ungefär. Där i kroken.
Vad sa du att det var för någonting?
Crossroad-festerna heter de, var en serie fester och det var flera dansgolv, mycket fokus på dansmusik av olika slag i olika former och de tog in internationella DJs och sådär. Sen brukade de ha ett darkroom och... det var mycket folk från bögscenen. Det var också väldigt blandade fester som drog folk från syntscenen, från fetischscenen, från queerscenen och från teknofolk liksom, sånt där. Och så slängde de in lite performances här och var då och då under festen också.
Det låter ju fantastiskt.
Det var väldigt roliga fester.
Ja, jag känner det så här, nu när vi sitter och pratar att jag kommer på grejer. Så just det, jag har varit på det och det liksom. Men det är ju som du säger att det kommer ju lite och går också.
Det hänger ju på att det finns arrangörer som är intresserade och som orkar och som liksom kan driva den sortens tillställningar också. Faktiskt.
Ja, precis. Det är ju inte liksom det lättaste kanske.
Nej, den sortens fester, de var duktiga. Sean Skarsgård hette en av arrangörerna, om jag minns rätt. De var duktiga och hade förmodligen väldigt mycket kontakter i väldigt många olika scener och på många olika håll så där, som gjorde att de kunde genomdriva dem.
Mm. Jag förstår att alla ni tre har varit både på klubbar i Sverige och utomlands. Vad skulle ni säga liksom, hur står sig det svenska subkultklubblivet i jämförelse med utländska scener och klubbar?
Jag har inte varit särskilt mycket utomlands på fester på länge nu faktiskt.
Jag skulle säga att det står sig bra och att man absolut inte ska, vilket som jag sa tidigare, att vissa tycker om att nedvärdera Sverige. Men jag tror att man kanske har lite tappat takten själv då egentligen, om man ska hålla på så. Man kanske bara är trött på att se samma. Mm. För att visserligen att det mesta är mindre än vad du hittar till exempel i London. Alltså jämför Decadence med Torture Garden i London som tar 2000 pers en gång i månaden eller vad de gör. Så har ju såklart mer jobber och dyrare artister och liknande, men vi håller oss bra i jämförelse och har också andra saker som inte de har som jag värdesätter.
Jag tycker man kan se samma i burlesksvängen. Det lilla jag har sett utomlands, så tycker jag att vi har en fantastisk scen här i Stockholm. Och även delvis i övriga landet också. Och fördelen med att det inte är så stort är ju att man faktiskt känner igen folk från klubb till klubb. Mm. Man har ett stort del av sitt vardagliga eller festliga kontaktnät som finns där. Så i princip skulle man kunna gå på fröke helt själv. Till och med jag som inte gillar att vara social och kan liksom gå dit och ändå känna att men det finns folk där som jag kan vara trygg med, som jag kan ha roligt med.
Många gånger. Jag bara knåter dit.
Ja.
Det händer absolut.
Jag är inte lika modig. Jag behöver ha någon att hålla i handen.
Jag tycker inte att det är så farligt. Jag behöver inte vara social om jag inte känner för det.
Nej, men precis. Men tror jag, just att det är så litet. Sen kan man ju gömma sin anonymitet om det är jättestort också.
Det är... Och det är ju inte som att det är 50 pers. Det är ju fortfarande, det finns ju fortfarande stora fester.
Ja, liksom. Precis.
Det är bara att de inte är gigantiska.
Nej.
Men det är väl det jag har hört av folk inom burleskscenen också, så där, både artister som kommer till Sverige och folk som jag känner i scenen som reser och uppträder på andra ställen, att den svenska scenen är bra och har en bra publik som är ganska engagerad i festerna.
Just det.
Tror jag.
Mm.
Men jag ska inte svära på det, för jag har inte varit på fester utomlands på länge.
Nej.
Sen så uppskattar jag om när det kommer till festivaler att Att om du åker på typ goffestivaler i Tyskland till exempel, då är ju tyskarna är ju en aning stela. Mm-hmm. De tycker inte om att du dansar för mycket eller är för töntig att lyssna på skoter typ.
Okay.
När du går från den ena klubben till den andra. Då tittar de lite snett liksom. Eller så kan de säga, nej, dansa inte, jag står faktiskt här typ.
Okay.
Tyska scenen har alltid varit
det händer ju inte i Sverige. De tyskarna är också lite äldre i de här sammanhangen. Så ifall du åker på en gott eller alternativ festival i Sverige, då är det fortfarande hets och härj liksom. Och det är helt okej. Okay. Och det älskar jag.
Ja, okej. Okay. Ja.
Så jag hävdar ju starkt att av alla de länder som jag åker till, alltså Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och så vidare som jag åker till regelbundet, så ändå svenskarna är bäst på att festa. Även fast kanske festerna inte är mest magnifika.
Ja, okej. Okay. Ja. Det är intressant. Vi har ett sinne för fest, helt
britterna enkelt. Är också helt okej.
Ja, okej.
För att de knarkar så mycket så att man undrar liksom bara, ja, det är lite fusk tycker jag.
Ja.
Då räknas det inte.
Ja, Maria och Karin sitter med så outgrundliga miner. Jag vet inte vad ni tycker om det.
Ja. Jag känner mig uråldrig. Och det är skönt. Jag uppskattar det. Jag är tacksam över att jag är uråldrig.
Ja.
Vad härligt. Ja. Finns det någonting så här på vad gäller klubbscenen som ni saknar i ert liv?
Mer uniformsfester, men det är ingen idé att gnälla. Det är bara att starta dem själv.
Mm.
Ja. Som alltid.
Ja.
Det saknar jag. Och så saknar jag Hederliga Harrys.
Ja, det var en jättebra svartklubb.
Nu får vi ju Sprängde husaren och det är ju nästan samma sak. Fast det är ett helt annat århundrade.
Precis.
Ja, precis. Men jag saknar Hederliga Harrys.
Ja. Okay, det var en 30-tals svartklubb.
Det var en svartklubb i motbokstidens Sverige. Motbok erfordras ej.
Mm. Okej.
Okay. I en källare i Gamla stan.
Ja. Yep.
Spännande. Mm.
Det var fantastiskt. Det var tider.
Ja.
Jag saknar väl en riktig synt god alternativ klubb. Liksom. Det finns ett par och det finns arrangörer. Men det mesta är inriktat på just nu på att göra spelningar och liknande. Mm. Jag saknar en sån där man kan gå ut och festa och dansa. Liksom.
Mm.
Och såklart, alltså som är rimlig storlek med det fantastiska klientel. Med klientel som hör till det också.
Mm.
Så det kan jag sakna lite grann.
Det ska ju sägas att det finns en väldigt bra uniformsklubb i Sverige också, fast inte i Stockholm. Varglyan i Göteborg är ju igång igen.
Okay.
Mycket trevligt.
Mm. Ja. Mm. Ja, men visst, nej, men det behöver inte vara så Stockholms...
Nej, men det är lätt att man glömmer att det finns andra städer i Sverige faktiskt. Sådär.
Mm.
De håller ju inte riktigt måttet, kanske. Men de har en väldigt bra uniformsklubb i Göteborg. Det har de.
Mm. Nej, vi pratade lite om det alltså förra programmet av det här slaget då, Club Kids. Att det är ju väldigt, i alla fall ja, men Stockholm, men också storstadsfokuserat. Liksom, att det är många som kommer hit ifrån småstäder och bara, nej, men jag kunde inte bo kvar för att det fanns ju ingenting att göra för mig där. Så jag måste bo i Stockholm för att få ta del av det här.
Mm.
Och det känns ju så här väldigt tråkigt liksom.
Ja, absolut.
Ja.
Det händer ju, alltså Felicia har ju varit med Fröken Fröken nu, dels i Ystad och dels i Östersund nu under sommaren.
Mm. Just det.
Så det är just, sånt händer. Och sen så finns det ju fester. De hade väl tippat Velvet i Göteborg i helgen tror jag.
Mm.
Har en känsla av. Och
ja,
Karnevalesk har ju inte hänt på ett tag. Jag vet inte hur det blir med det. Men det har ju funnits saker i skolan också.
Mm. Jo visst, men det är ju mer så här undantag.
Ja.
Så, småstäder, kom igen. Ni har också kids som vill vara ute och ha kul. Någon annan
så får vi från Stockholm resa lite mer också.
Ja, men precis. Ja. Det är roligt att göra.
Viktigt att komma ihåg att man faktiskt...
Det är kul att göra.
Det går ju faktiskt. Mm.
Jag har varit på Varglyan 2 gånger i år faktiskt.
Ja, mm. Ja okej. Okay. Men vad kul. Hörni, kära Karin, Maria, Simon. Det har varit jättekul att prata med er. Man hade kunnat fortsätta länge till.
Det finns alltid hur mycket som helst att säga.
Ja, mm. Men vi får hoppas att liksom ett sånt här samtal också kan generera fler samtal här ute i Stockholm och Sverige och världen kring de här ämnena. Tusen tack för att ni ville vara här.
Tack för att vi fick vara med.
Tack så mycket.
Och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.